Då pratar vi med Kjell Åkerlund som just har framträtt på dels scenen och berättat om sin släkting Erik Åkerlund. Hur var du släkt med honom först och främst?
Erik Åkerlund var min farfar. Men jag träffade honom aldrig för han gick bort 1940. Jag är född 1944. Så att det är en person jag har hört och läst mycket om. Men jag har aldrig träffat honom.
Men du har skrivit en bok helt enkelt.
Ja, jag har ägnat de 8-9 senaste åren åt att samla material och skriva en bok om honom. Det har jag gjort.
Precis. Berätta lite om hans bakgrund.
Ja, han kom från en familj. Hans pappa var folkskollärare i Ugglebo i Gästrikland. Pappan var entreprenör och började sälja skolmateriel och det rullade på med orglar och pianon och så småningom så bildade han ett företag som gick upp i SLT-koncernen. Han var tämligen förmögen när han gick bort i början av 30-talet. Och Erik Åkerlund, han ville inte vara sämre än han. Han ville inte alls gå i skolan utan han ville göra affärer och tjäna pengar. Och det lyckades han ju med. Han började med att sälja smör nere på Gävle på Stortorget där som han köpte av bönderna. Så slapp de åka till Gävle. Och sen började han sälja cyklar och symaskiner. Och han köpte till och med varor av sin egen far som han sen sålde. Och han utvecklade sig till en enastående entreprenör. Han var, kan jag säga, i vår släkt som jag har sett det stora stjärnskottet. Och tyvärr har väl ingen efter honom kunnat leva upp till hans standard när det gäller att göra affärer och vara framgångsrik.
Och det byggde mycket på, berättade du här, om att han träffade en man som heter Johan Olén.
Just det, Johan Petter Olén. Han kom från Ålsocken och han och hans farbror tror jag det var hade startat ett postorderföretag som hette Olén och Holm i Insjön. Och som alla postorderföretag så har de inga butiker men de har en stor och fin katalog. Och som Erik Åkerlund på den tiden jobbade som pappersförsäljare åt Granssons pappersbruk i Småland, i Gamla. Så började han sälja papper till Olén och de blev goda vänner och drack lite punch ihop och började diskutera möjligheten att göra någon affärsgrej ihop. Och det blev att de startade ett jultidningsförlag som gav ut en jultidning som heter Julstämning.
Och den kom ut i en oerhörd mängd exemplar förhållandevis.
Ja, första numret det kom ut i 96 000 exemplar vilket inte är så illa pinkat 1906. Va? Och sen gick det vidare så att upplagan när det var som bäst den var väl uppe i 300-400 000 exemplar. Och den tidningen blev sen grundplåten för Olén Åkerlunds förlag som i första hand är känt för att ge ut en massa veckotidningar.
Och då kan man nämna Veckojournalen, Husmodern, känner vi till idag, men det fanns andra också.
Allt för alla, den kommer väl ut i över 400 000 exemplar. Ja, det var en väldig massa veckotidningar. Den sammantagna upplagan på hans veckotidningar översteg 1 miljon exemplar i veckan. Vilket är rätt mycket med tanke på att det bara bodde 6 miljoner invånare i Sverige på den tiden. Årsomsättningen var stor. Och vinsten låg kring 500 000 om året. Och det var ju pengar som Erik Åkerlund i hög utsträckning kunde stoppa i egen ficka. Bolagsskatten var inte särskilt hög. Han hade vid det laget köpt ut J.P. Åhlén från företaget. Och han blev väldigt förmögen. Och ännu värre blev det när han sålde förlaget till Bonniers 1929.
Det var, ja just det. Och, men innan han gjorde det så bodde han mitt emot Bonniers på Sveavägen.
Ja, de flyttade sitt förlag från Göteborg där de började 1906 till Stockholm och låg på David Bagares gata och det växte de ur. Och då byggde han ett helt nytt förlagshus på Sveavägen. För de som bevandrar i Stockholm så är det kvarteret där en av tunnelbaneuppgångarna till Rådmansgatan idag finns. Och tittar man upp mot entrén till hans hus så står det fortfarande Å och Å i ek ovanför entrén. Okay. Och det huset byggde han för egna pengar helt enkelt.
Men mitt emot låg Bonniers och där ligger Bonniers fortfarande.
Ja, där ligger Bonniers fortfarande. Och Bonniers, de satsade ju på böcker. De försökte sig på veckotidningen, gick inte bra. Erik Åklund var för svår konkurrent. De försökte se på jultidningar. Gick inte bra. Åklund var för svår konkurrent. Böcker var de bättre på än Åklund. Men det var en det var inte stor tröst med tanke på att bokförlagen på den tiden gick back. Mm. Så att när de köpte hans förlag 1929 så var det för att komma åt vinsterna från veckotidningsverksamheten.
Redan på 20-talet, eller rättare sagt, det var ju då det var möjligt att sända radio. Ja. Inte statens radio, utan kommersiell radio.
Ja,
faktiskt.
Det började ju så i mitten på 20-talet. Och en av Erik Åklunds reportrar på Veckojournalen, han hette Sven Järring. Han skrev under pseudonymen Teddy Bear. Och han hade skrivit en artikel om radio i USA, så Erik Åklund kallade upp honom och sa att du förstår det på radio, jag tycker du ska ta hand om ett radioprogram åt oss på Len Åklund.
Så det var där Sven Järring började egentligen?
Det var där han började, så var det. Mm. Och sen rullade det ju på. Och Erik Åklund var ju öppen för massa nyheter, även filmen var han inne i. Och det, ja.
Han gav även ut radiotidningar.
Ja, han gav ut radiotidningar. Filmjournalen gav han också ut. Och Filmjournalen var ett problem därför att den gick upp och ner och han hotade ofta redaktören med att få sparken. Men när Erik Åklund till slut... Erik Åklund var ingen demokratisk tidningsledare, ska man ha klart för sig. När han gick 1929 och tackade av sina redaktörer, då sa den dåvarande redaktören för Filmjournalen att tänk att det ändå skulle vara direktör Åklund som gick först av oss två.
Okay.
Det tyckte alla var väldigt roligt.
Men det fanns även ett bokförlag faktiskt. Det var inte bara veckotidningar.
Nej, han hade ett stort bokförlag. Det var näst störst i Sverige. Bonus var ju avsevärt mycket större, men det var näst störst. Och han körde lite grann sitt eget race även där. Han gick inte via bokhandlarföreningen och bokhandlarna. Han gick mycket via tobakshandlarna. Han sålde, tryckte sånt som var många skulle kalla för kiosklitteratur idag av okända men svenska författare. Men även seriös litteratur. Han gav bland annat ut en bok av Strindberg. Han gav ut böcker av andra kända författare. Selma Lagerlöf var en exempel. Så att han var ingen stor konsument av seriös litteratur. För det var Bonniers starka sida.
Hittade ändå brevväxling mellan honom och Strindberg till och med.
Ja, det har jag gjort. Mellan honom och Strindberg. Jag har hittat mellan honom och... Ja, nu faller namnen i skallen på mig här, men... Han hade kontakt med många och det finns mycket litteratur. Bland annat John Bauer som ju är i ropet numera, konstnären. Ja. Han illustrerade ju det här julstämning, de tidningarna, under ett antal år. Innan de råkade luven på varandra, Erik Åklund och John Bauer. Erik Åklund behöll nämligen John Bauers original. Han ansåg att det var hans och John Bauer förstod att det var inte så. Så att Erik Åklund tog en annan illustratör istället, en Louise Mo som kom från en norsk-dansk illustratör. Och då gick försäljningen ner kraftigt bland tomtarnas håll. Och så fick direktör Åklund krypa till korset och ta tillbaka John Bauer.
Men han sålde alltså 1929 till Bonniers på sitt sätt. Kanske han räddade Bonniers, och Bonniers hade inte så mycket pengar på den tiden.
Ja, alltså framförallt så deras flaggskepp gick med förlust. Och de behövde få in pengar. Så att den här kolorerade veckopressen som alla rynkar på näsan åt, det var det som räddade Bonniers bokförlagverksamhet. Mm. Och det var väl bra, för Bonniers är ett bra förlag. Och det ska vi vara glada för att det finns.
Men när han hade sålt, då började han med tidningar istället.
Ja, ja. Han sålde i november. 1 januari så blev han direktör för Stockholms-Tidningens AB. Och den tidningen var på fallrepet. Den rodde han upp. Den ägdes av Kryger.
Torsten Kryger,
ja, förlåt.
Inte den här Ivar.
Nej, inte Ivar som sköts i Paris, han med tändstickorna. Det här var brorsan Torsten. Och sen köpte de in Aftonbladet. Och även den gick dåligt då och hade dåligt rykte som en nazisttidning. Det ryktet gjorde de sig av med och sen så rodde han upp upplagan så att den tidningen gav vinst. Men vid det laget så hade Torsten Kryger åkt i fängelse för att han dömdes för ett bokföringsbrott. Men egentligen var det nog så att statsmakterna kom inte åt Ivar. Han var ju redan död. Så då tog man brorsan istället.
Okay.
Så han satt inne 3-4 år. Och under den tiden så ägde Erik Åkerlund Stockholms-Tidningen och Aftonbladet.
Det här att Kreuger satt inne, det kallade nästan justitiemord.
Ja, det finns det, de som anser idag. Det skrivs böcker om det där. Och det var inte särskilt schysst. Det var det inte. Och, men som jag... Det var intressanta var ju att för att Erik Åkerlund skulle ha råd att köpa de där tidningarna och Kreuger så var han tvungen att låna pengar. Och då lånade han pengar av Bonniers av alla. Och det var det enda han hade lovat Kreuger att inte göra. Och det där fick ju Kreuger reda på. Så att när Kreuger kom ut igen från fängelset så utnyttjade han en gammal option och köpte tillbaks tidningarna. Och då... Min far berättade att han var hemma när Erik Åkerlund kom hem och just hade fått det här beskedet att han skulle bli av med tidningarna. Att han var helt förkrossad. Han var fallen från skyarna. Hela hans framtid var förstörd som han såg det. Och det dröjde inte mer 2 år innan han gick ur tiden sen.
Ni övriga i släkten, ni hade ju ingen större kontakt med honom uppenbarligen. Men ni hade ju viss glädje av honom.
Ja, alltså han hade ju tre söner och en dotter och min pappa var yngsta sonen och hans lilla syster, de var för unga. Pappa var 25 år när Erik Åkerlund dog. Hans äldsta söner, den allra äldsta Rune, han avskydde sin pappa och av olika skäl. Men hade emigrerat till USA helt enkelt. Och, så det fanns bara en son kvar och det var Olle. Men Olle var god vän med Erik Åkerlund. Men lustigt nog så när jag pratar med mina kusiner idag så är det inte många som känner till historien om Erik Åkerlund egentligen. Därför Olle gick i sin tur ganska tidigt ur tiden och han aldrig förklarat för sina barn hur det egentligen hade varit.
Alla sitter nu och läser din bok och det kan man, man kan till och med beställa det.
Ja, det kan man göra från Källtorp förlag. Det är riktigt, jag har upptäckt att jag har närmare 40 sysslingar och alla har köpt varsin bok.
Okay.
Och det är jag mycket glad och tacksam för.
Tack så du har.
Ja, tack.
Kjell Åkerlund.
Tack så mycket. Tack.